Jag heter Rösten Frånberg och är ordförande för I-stiftelsen. I år är det sjätte året i rad som vi arrangerar internetdagarna, och för varje år har konferensen vuxit och har nu etablerat sig som det verkliga branschforumet för alla som arbetar professionellt med internet. Internetdagarna har utvecklats till den naturliga mötesplatsen för Sverige och internetsamfundet, och vi är ungefär 630 deltagare här idag. Vi kommer under de här två dagarna att belysa brännande internetfrågor med hjälp av talare som står mitt i händelsernas centrum. Och vi är cirka 140 talare och 32 seminarier. Olika sätt att belysa det här och de aktuella frågor om internet Sverige. Nytt för i år är att vi har ett femte spår. Och det spåret kallar vi paneldiskussioner. Och tanken är att det ska finnas mera tid och utrymme för diskussioner inom den här panelen och även med auditoriet. Och det är alltså nytt för i år. Internationellt så har I-stiftelsen deltagit i arbetet och styrningen kring internet globalt. Internet är byggt av tekniker med internationell standard, interoperabilitet och peer-to-peer som kännetecken. Det vill säga, de som har haft kunskapen och viljan har också byggt nätet. Därför har vi också fått ett effektivt och ett fantastiskt internet med många möjligheter. Internet har också blivit ett fundamentalt viktigt verktyg för business och för samhället. Och regeringar världen över är beroende av internet idag. Och därför vill man ha ett ökande inflytande på frågor kring användning och styrning av internet. Internetdagarna har presenterat olika syner på styrningsfrågorna. Senast så lät vi Paul Tomi, som var här förra året, att berätta ICANNs syn på styrningen av internet. För några år sedan var Carl Bildt här och pratade om internet at large, vilket är då en användarbild av internet centralt. I år kommer Marcus Comer att prata ur FNs perspektiv, och det kommer att vara ett viktigt möte i Tunis senare i år, där en stor del av dem som är intresserade av styrningen av internet kommer att vara samlade. Och det är i november, mellan den 16 och 18 november. Själva har vi bidragit till intresset för styrningen av internet genom debattartikeln den 26 september, som sen har följts av flera andra som har varit intresserade av att diskutera styrning och demokrati kring internet. Det kommer att finnas ett block idag på eftermiddagen kring vem ska styra över nätet, som det är mycket värt att delta i. På europeisk nivå så har .eu tagit ett stort steg framåt. European Registry Internet Domain Names, förkortat EURID, har arbetat hårt med avtal, IT-system och få alla frågor på plats för att kunna driftsätta .eu 6 december i år. .eu kommer att finnas här under internetdagarna, men har också en heldagspresentation, närmare bestämt på onsdag den 26 september. Infrastruktur och samhälle är både ett spår på internetdagarna, men också ett samarbetsforum som lånat sitt form från Folk och Försvar. Och på senaste mötet i september tog man fram en vision för internet i Sverige, alltså det internet som vi skulle vilja ha. Och det materialet finns på I-stiftelsens hemsida att titta på. Vi måste också stärka konsumenternas makt. Det är viktigt. Några exempel på det är att vi borde ta fram en internetspecifikation. Vi borde också ha mätverktyg för att mäta effektiviteten i våra internetkopplingar. Det finns ett verktyg som heter TP-test som är gratis att ladda ner från nätet, och det verktyget utvecklas tillsammans med I-stiftelsen, Konsumentverket och Post- och telestyrelsen. Internetfonden i år har gett stöd till 15 projekt, totalt 2,6 miljoner kronor. De projekt är till exempel öppen källkod, fri programvara. Det är E-pakt, Sverige Hotline. Det är stabilare routingprotokoll för internettrafik. Det är en bok om internet och kvinnor. Det har varit många bra ansökningar till Internetfonden i år, och vi har fått in 140 stycken ansökningar till ett totalt värde av 35 miljoner kronor. Så ni förstår att intresset och behovet är många gånger större än det som vi kan uppfylla. De här presentationerna kommer att göras av tre stycken av fondbedömarna i kväll i samband med buffén. Då kommer alla som har fått pengar ur Internetfonden att presenteras. .se har också tagit ett viktigt steg framåt till implementeringen av DNSSEC. Det är en säkerhetsmekanism kring domännamn. I september signerade vi zonen, vilket innebär att man tekniskt kan prova DNSSEC. Nu kommer testerna att gå vidare, och det kommer att vara seminarier idag på eftermiddagen som den som vill veta mer kan titta på tidplan och vad DNSSEC kommer att innehålla. Internet kommer att fortsätta att utvecklas. Utbyggnaden av bredband och annan teknik kommer också att fortsätta. Ny infrastruktur och styrning av internet, det är vad ni kommer att få höra under dessa två dagar. Tack så mycket för mig. Nu skulle jag vilja övergå till nästa block. Och det är tre stycken talare som ska prata om internets möjligheter. Och först ut så kommer Marcus Comer, och det är på engelska, att redogöra för bakgrunden och resultatet av den arbetsgrupp som FN har satt till och som kommer då att leverera ett material till det här Tunismötet som jag pratade om inledningsvis. Som nummer två så kommer Marianne Treschkow från, som är generaldirektör på Post- och telestyrelsen, att prata om bland annat IP-telefoni, marknaden för IP-telefoni, konkurrenspåverkan. Hon kommer också tala om internetsäkerhet från fysisk säkerhet till informationssäkerhet. Och sist kommer Jonas Kjellberg, som är marknadschef på Skype, att berätta om varför Skype har blivit framgångsrikt. Marianne Treschkow är inte här just nu. Hon har haft en presskonferens tidigt i morse angående 3G-utbyggnaden på Post- och telestyrelsen, men kommer att anlända precis i tid till hennes tal. Och om hon gör det så kommer hon in som nummer två. Om hon inte gör det så får vi byta med Jonas, och Jonas kommer som nummer två. Då skulle jag vilja övergå till engelska, och I would like to introduce Mr. Marcus Comer from the United Nations Working Group, and he will be speaking on the interest that the VGs has on the Sunit. Thank you.
Ladies and gentlemen, good morning. It's a great pleasure for me to be here in Stockholm, to be invited to this event. Sweden has a great tradition with the internet, is one of the leaders in the application of ICTs. Stockholm is also the home of one of the root servers outside the United States, so I think proof enough that it is a very important and relevant city. I'm going to look a bit where we come from, the relationship between the World Summit on the Information Society and the Working Group on Internet Governance, to present the work and to look forward where we could end up with. This issue has been very much in the media in recent weeks. These headlines are taken from reputable media, Economist, Herald Tribune, Wall Street Journal. Also some are more internet specialist, web-based media. Last week only I saw one in the Wall Street Journal called e-meddling. Common to all of these is, I think, they don't look at the UN with great sympathy. You may have read an article by your former Prime Minister in the International Herald Tribune 2 weeks ago. Also, he looks at the dangers he sees when governments take over the internet. Now, let me briefly look at the UN. Why this fear of the UN? It may be a little bit less in Nordic countries such as Sweden, but I can tell you in the United States, they usually talk about corrupt and inefficient bureaucrats when they talk about the UN. But what is the UN? What can it do? Well, why is there any reason to be afraid of the UN? Does it make rules? And does it enforce rules? The answer to that is yes and no. The UN can make and enforce rules, but only if all its members agree and if all its members want it to do so. But in most cases, the UN doesn't make rules and enforce rules. In most cases, the UN is here to offer a space for dialogue. Some call it a talking shop. But its advantage is it is the one and only truly universal organization where every member of the every country is member. The UN, one of the great advantages the UN has, it has convening power. It can call for meetings and countries usually come, and that is where summits take place, and summits do have a role insofar as they can put an issue on the agenda of international cooperation. This was the case with the environment, which was very much put on the agenda by the UN, and in many ways this is also the way with the internet, with ICTs in general, which are put on the agenda by the World Summit on Information Society. But the UN, I would say what makes it really worthwhile is what some people call soft governance and soft power. That is, it has the power of conviction. But in the case of the internet, bear in mind that it wasn't the UN that wanted to be involved. It was governments who asked the UN to be involved. And let me look back at the first phase of the WSIS in 2003 in Geneva, where people, where member states got stuck on this issue. And it was then what I would call a clash between two visions. On the one hand, those who are in favor of classical intergovernmental cooperation in intergovernmental organization versus those who advocated the private sector-led arrangements as we know them with regard to the internet. And back in 2003, there was very much a clash between those who wanted ITU to take over from ICANN versus those who wanted ICANN to remain in charge. The compromise then was to ask the Secretary General to set up a working group on internet governance, WCAG as it became known with its acronym, and it had a mandate to investigate and make proposals for action. It was not more than a fact-finding mandate. It was not a mandate to propose a reform for internet governance mechanism. The WCAG was asked to address three main questions. What is it all about? What are the issues? And who does what? The WCAG identified one cross-cutting priority, and that was development. It clearly placed the issue of internet governance in a development context, in the context of WSIS, that is, to bridge the digital divide or to seize digital opportunities, and also the context of the Millennium Development Goals. In relationship to internet governance, this has two aspects. On one hand, the effective and meaningful participation of developing countries in internet governance arrangements, and on the other hand, the building of capacity in developing countries so they can address these issues effectively and can defend their interests. What is it all about? The wiki came to the conclusion internet governance is much, much broader than just naming and addressing. It's not about ICANN and internet governance. It's not about governments, but it is about all stakeholders, about private sector, about civil society and governments. And what are the issues? There, the WGIG took a very broad approach to make sure that no potentially relevant issue was excluded. It was grouped into four categories. On the one hand, infrastructure issues, such as IP addresses, etc. On the other hand, issues related to the use of the internet, such as spam, network security, and cybercrime. And then other issues equally related to the use, but which are well taken care of existing organizations such as the World Trade Organization or the World Intellectual Property Organization. And the fourth category was in line with its developmental priorities development. The WGIG was also asked to come up with a clearer idea of what the different roles and responsibilities of all stakeholders are. But the answer to that, it's not quite conclusive, but the group clearly made some progress in understanding that the various groups have various responsibilities. It's not to be expected that the private sector will replace governments, but clearly governments have to work with the other stakeholder groups. The WGIG also identified a fourth group. In the WISIS context, the General Assembly resolution talked about governments, private sector, and civil society, that is three different groups, and the WGIG identified also the academic and technical communities as a significant group in relation to internet governance. And last but not least, it noted that there is room for improvement in the coordination between the various institutions. The methodology was based on the declaration of principles that had been adopted in Geneva, and these principles, they're not necessarily fully coherent. They can also be slightly contradictory. Multilateral, for instance, does not usually involve have the full involvement of governments, private sector, and civil society. Multilateral, in classical terms, refers to international organizations where governments usually remain among themselves. But nevertheless, these were the principles adopted by governments: multilateral, transparent, democratic, full involvement of all stakeholders, and also the coordination of all these stakeholders. So when assessing the existing arrangements, the WGIG report concluded that basically the present system works reasonably well. There is a small but. There is room for improvement, which is only natural. There's always room for improvement. There's room for improvement within the institutions. There's room for improvement in the coordination and cooperation between the institution. And there's room for improvement in multi-stakeholder coordination at all levels. I presume in Sweden the government talks with civil society, private sector, and the academic communities, but this is not always the case in all countries, in particular in developing countries. The report then recommends a forum based on the identification that there is a vacuum out there within the context of the existing structure. The proposed forum would be based on cooperation with academic institutions, and it would contribute to capacity building in developing countries. It clearly would have to be seen also in a developmental context, and it would deal with issues that are not taken care of anywhere else. The report also addresses the question of oversight, and this is basically the controversial issues. It recommends a further internationalization based on with this principle, but it also makes it clear that oversight should not interfere into day-to-day operations, and it puts forward four different options for oversight arrangements with varying degrees of government involvement. It makes another recommendation which I think is very important, that is indeed the coordination among all stakeholders at the national and regional levels. The WGIG report takes note that international coordination cannot work if there's no coordination at the national level, and hopefully that governments talk to their local internet community and don't just listen to one segment of society, but listen to all of them. Now, for WGIG, the process was as important as the substance. We had created a very open process that allowed all stakeholders to participate on an equal footing in open consultations. That was the mandate, and that basically is also the proposal for the forum, that the proposed forum should operate in a similar way. It should not have a preponderance of governments. Last month, the issue was moved back to the WGIG. It went back into the preparatory process of the summit. And there, clearly, it was again a government-led operation with a limited role for non-governmental actors. And in some negotiating groups, the non-governmental actors were locked out. Civil society questioned, therefore, the legitimacy of the process. Now, we have a draft document coming out of PrepCom 3. It took up most of the substantive input of WGIG report. We have agreement on about 80% of the text, but the contentious issue remains the oversight. And there is now focus on a new model of cooperation building on the Geneva principles. We have three main positions. One says the existing mechanism work well, no institutional changes needed. However, also these countries who and stakeholders who defend this position recognize that there is room for improvement in coordination, and there's room for improvement in developing countries' participation, but they are against setting up any new structure. They say this should all be done within existing structures. There is a middle position that advocates to pursue the dialogue and to create a multi-stakeholder forum, and then there is a position in favor of a new cooperation model with increased government involvement in IP address allocation, numbering, addressing, and the proposed forum would be complementary. Now, Tunis will have to decide, and questions are open. Can common ground be found for these three positions? I'm a born optimist. I think yes. Summits usually always agree on something. The question is, what will it be? Will it be an evolutionary approach, a continuation of the process, the creation of a forum, the creation of new oversight institutions? Will it set the agenda for future cooperation? Will it adopt measures to assist developing countries? These are a few of the questions. Where are we going? I think it's too early to tell, but the WGIG report clearly points into some direction that there is a need for a structured debate on certain issues. There is need for measures to assist developing countries. And this is, in a way, what the post-WISIS internet governance terrain could look like. If the forum is adopted, it could provide a platform for sharing best practices at national and regional levels. It could provide a neutral meeting place for all relevant institutions, intergovernmental organizations on the one hand, and internet institutions on the other. I think I have been a little bit too long, but I think I close here. Thank you very much for your attention.
Nästa talare är Marianne Treshkov, generaldirektör från Post- och telestyrelsen, som kommer att prata om internet och möjligheter. Varsågod, Marianne.
Tack så mycket. Och hej. Det är en stor ära för mig att prata vid detta tillfälle. Och det är också lite speciellt för mig att prata just idag. Jag har haft en väldigt hektisk morgon. Och det beror på att tidigt i morse så presenterade PTS beslutet att 3G-operatörerna ska fortsätta bygga ut 3G-näten med UMTS-teknik. Två operatörer ansökte tidigare i år om att få använda tekniken CDMA 450 för att slutföra 3G-utbyggnaden, det vill säga att använda en alternativ teknik till den teknik som man hade lovat från början. Vi har vänt alla stenar som jag kunnat, och vi har också funnit att det är inte säkerställt att man kan korsa näten fullt ut idag utan att det blir försämringar för konsumenterna. Så en korsning av tekniker gör att näten inte kan kommunicera fullt ut, har vi konstaterat. Och det betyder också att flera av de avancerade mobila tjänsterna inte går att få för alla konsumenter. Och det är skälet till att det här beslutet ser ut som det gör. Jag ska bara kort nämna innehållet, för det är säkert en sån fråga som ni alla har grundat på. Det har ju varit aktuellt under en lång tid. Vad vi gör är att vi ger operatörerna möjlighet att slutföra utbyggnaden av näten mer kostnadseffektivt. Och det gör vi genom att sänka kraven på signaler från basstationerna i vissa områden av den återstående utbyggnaden. Vi har gjort det tidigare, men vi har konstaterat att det här kan vi göra ytterligare lite till. Och det blir en lättnad för operatörerna. 3G-operatörerna ska alltså bygga klart sina nät i enlighet med vad de lovat för svenska folket. Och vi räknar också att senast våren 2006 förelägga med vite. Det är så att när man ändrar tillståndsvillkor, som man gör när man ändrar pilotsignalen, så måste den processen först ske. Därefter kan vi konstatera ånyo att tillsynen inte har med tillsyn att utbyggnaden inte har skett, och då förelägger vi med vite. Så det räknar vi med att, och tydligt och klart vill vi tala om att det är på det här sättet. Det är ju så också med vite och föreläggande med vite, att vitet är inte ett straff. Vitet är ämnat för att man ska åtgärda någonting som inte är åtgärdat. Så vad vi vill är inte att få vitet utdömt. Vi vill att trygghetsbyggnaden ska ske fullt ut. Nåja, det här var ett stickspår. Men jag känner ändå att jag ville dela med mig lite av det här, för det har ju varit stort intresse. Och så kanske vi kan lämna det om den här frågan efteråt, så är vi flera stycken här som kan hjälpa till med de frågorna, inklusive jag själv. Men tillgången till kommunikation som telefoni och internet, det är hörnpelare i informationssamhället. De möjligheter som tekniken gör att stora grupper kan bli mer delaktiga i samhället. Och ett exempel på det är personer med funktionshinder, där våra försök med nya bredbandstjänster visar vilken potential internet faktiskt har, och för att skapa större självständighet och större möjligheter och till delaktighet. Ett sådant försök som jag gärna vill tala om lite kort, det är det vi kallar för tolken i fickan. Och den baseras ju på 3G-teknik. Tolken i fickan, den ger icke-hörande en möjlighet att kommunicera mellan 3G-telefoner genom video. Och icke-hörande kan kommunicera direkt med icke-hörande med sitt teckenspråk. Och det här ger ju oanade möjligheter. Det finns också möjligheter för icke-hörande att via tolksignal kommunicera med hörande. Det här är bara ett exempel vad 3G-tekniken faktiskt ger för möjligheter för en liten grupp som annars kan vara isolerad. Den tjänsten ger ju frihet och självständighet. Och tidigare så kunde den gruppen, och i det här exemplet, kommunicera med sms. Och det var ganska bra det. Men det här ger mycket bättre och bra verktyg för den gruppen. Det här försöket kommer vi att start i mitten av november, som föregående talare också nämnde, i Tunis att visa upp i samband med VESIS. Och jag hoppas ju då att vi ska kunna inspirera andra länder till att göra likartat. Det här är ett litet exempel, men också viktigt för att visa på hur man överbryggar den digitala klyftan. Utvecklingen är också alltså mycket positiv, men den kräver eftertanke. Jag vill inte se en utveckling som lämnar delar av befolkningen utanför. Utvecklingen ska inkludera istället för exkludera. Och det ställer ju krav på oss alla i olika former, som alla vi som arbetar med internet. Och för att vi ska kunna hänga med i utvecklingen krävs både tillgång till den viktiga infrastrukturen, men det ska också vara lättanvända, prisvärda tjänster, samtidigt som vi måste informera så mycket så att konsumenternas kunskap och kompetens är tillräcklig för att använda just de här nya möjligheterna. De hot som finns på internet, som det dagligen talas om, virus, nätfiske, spionprogram och andra styggelser, ni kan säkert ännu fler än vad jag kan, det får ju inte skrämma oss att använda nätet. Och här är det viktigt att medvetandehöjande informationsinsatser görs istället, så att vi får ett större förtroende för nätet och blir trygga användare. Och där känner jag som ansvarig för PTS, regulator, ett mycket stort ansvar som vi delar med operatörerna och leverantörerna av maskin- och programvara. Här kan vi och ska vi och kommer vi att gå ganska mycket hand i hand. PTS ansvarar för ett stort och brett område när vi talar om internet. Det handlar om allt ifrån att fysiskt säkra infrastrukturen, att arbeta för att så många som möjligt får tillgång till nät, att konkurrensen på bredbandsmarknaden fungerar bra och att nya innovativa tjänster ska kunna växa fram till att öka medvetenheten hos konsumenterna och skydd mot de logiska hoten mot näten. En ordentlig bredd. Och den här bredden märks också om ni tittar i programmet för internetdagarna, att många experter från PTS är med här hela tiden. Och det visar att vi är väldigt engagerade, vi har ett stort ansvar och vi tar det ansvaret. Jag kommer inte att redovisa för allt vad vi gör på PTS, utan jag tänkte... tala om två saker. Dels den IP-baserade telefonin och dels om internetsäkerheten. För det första så kommer jag berätta för er hur vi på PTS förhåller oss till och påverkas av den framväxande IP-baserade telefonin. Jag vill också övergripande lyfta fram vårt arbete med internetsäkerhet och från Sveriges IT-incidentcentrum CITIC och vår säkerhetsinformation för användarna till våra nya möjligheter att ställa krav på funktion och säkerhet i alla elektroniska kommunikationsnät. Begreppet IP-baserad telefoni, det vet ni lika väl som jag, att det är inte väldefinierat, det är inte entydigt. Kärt barn har många namn och det här är ett riktigt kärt barn. Till exempel IP-telefoni, bredbandstelefoni, internettelefoni, ja, det finns ytterligare flera. Jag kommer att använda begreppet IP-baserad telefoni för att just beskriva de här tjänsterna som förmedlar telefonsamtal utan att använda det traditionella kretsloppade intranätet eller telenätet. Det finns också en stor flora utav operatörer som erbjuder de här tjänsterna i Sverige. I nuläget så har vi 43 stycken anmälda, varav Skype är den mest omtalade och exemplet. Och tjänsterna ser ut på olika sätt. Det kan erbjudas enbart från dator till dator, från telefon eller till olika andra kombinationer. Vissa erbjuds via internet, medan andra erbjuds över nät som kontrolleras av operatören. Det här är en komplexitet och den leder till att användarna måste vara kunniga och informerade för att förstå möjligheterna och begränsningar med de tjänster som de använder. Och jag vill återkomma till det. Den svenska marknaden för IP-baserad telefoni, den är fortfarande liten. Men den växer snabbt och har en enorm potential. Och här kan man säga att nästan alla svenskar har tillgång till traditionell fast telefonabonnemang. Den här bilden visar en stor del av svenskarna också, att en stor del av svenskarna också har tillgång till andra typer av infrastruktur, vilket ju ger möjlighet att använda IP-baserad telefoni. Jag ska se, jag tror att nej. Kan man backa? Ja, det kan man. I slutet av 2004 så fanns det ungefär 80 000 abonnemang för IP-baserad telefoni i Sverige, vilket motsvarar ungefär 1,5% av det totala fasta abonnemanget. Året dessförinnan så var det 38 000. Så bara under det året så har ju tillväxten varit stark. Och vi kommer först i december att få allvarssiffrorna för 2005. Och jag vill inte ge någon prognos, men ingenting pekar på att utvecklingen skulle vara sämre. Tvärtom. Utan vi kommer se den här riktningen av en ökad potentiell användning. Flera större aktörer, det har vi kunnat läsa och ni har också fått erbjudande sannolikt, har erbjudit olika typer av tjänster under 2005. Till exempel en av de största kabel-tv-operatörerna har lanserat sin tjänst. IP-baserad telefoni, den befinner sig alltså i en mycket tidig fas skulle jag vilja säga i Sverige. Åtminstone när det gäller privatmarknaden. Företagen har kommit längre. Men den marknaden vet vi på PTS ganska lite om än så länge. Vi har sett en lansering i stor skala av tjänster under 2005. Och räknar med en, som jag sa, en stor tillväxt under 2006. Och vi ser ju framför oss att den IP-baserade telefonin blir en massmarknad under 2006-2007. Det tror vi. Vi tror också att IP-baserad telefoni kommer att påverka konkurrensen inom fast telefoni under de närmaste åren. De 80 000 abonnemang som vi har registrerat och fått rapport om består i mycket stor utsträckning av tjänster som gör allt för att så långt som möjligt efterlikna den traditionella fasta telefonin och marknadsför sig också som en direkt ersättning. Du använder din vanliga telefon, får tillgång till de vanligaste tilläggstjänsterna och det viktigaste försäljningsargumentet är lägre priser för användarna. Och det brukar användarna lyssna på, den typen av argument. Men konkurrensen från IP-baserad telefoni kommer inte att lämna de traditionella operatörerna opåverkade. Utan det kommer att leda till, tror vi, stora strukturella förändringar på marknaden för elektronisk kommunikation. Hur hanterar vi då på PTS den IP-baserade telefonin? Denna form av telefoni som ger utmaningar för oss som regleringsmöjlighet. Den lagstiftning som vi idag har, den är till stor del utformad så att man ska kunna lösa problem på marknaden för traditionell fast telefoni. De regler som tagits fram är för att skapa bättre konkurrens inom fast telefoni. De reglerna skulle kunna hindra IP-telefonin om de inte används på ett genomtänkt sätt. PTS har tillsammans med andra regleringsmyndigheter inom EU enats om att varje myndighet måste ta stor hänsyn till de förutsättningar som finns i respektive land och vara försiktig med reglering av IP-baserad telefoni, som ännu är en marknad under utveckling. Signalerna på europeisk nivå är alltså ganska tydliga. Eller tydliga. Var försiktig med reglering. Och eller som kommissarien Viviane Reding uttrycker det, ha en light touch. Det här har vi anammat på PTS. Vi vill och kommer att ha en light touch. Men vi kommer också följa vad som, hur utvecklingen sker. Jag har en bild, med mig en bild som visar hur man i vår värld och med den lag vi använder kan placera in och förstå de här tjänsterna i relation till andra. Och nu ska jag se om jag kan försöka få rätt bild. Den här bilden är en beskrivning som modell. Den vill greppa om hela floran av tjänster. Från det utvecklade chatttjänsterna som MSN Messenger till de tjänster som kan ses som substitut för den traditionella fasta telefonin och som också faller in i kategorin telefonitjänster som det definieras i lagen. PTS håller på att ta fram en policy för röstkommunikationstjänster som då också inkluderar IP-baserad telefoni. Policyn är än så länge i utkastform eftersom det behövs ytterligare utredningsarbete. Men jag kan i alla fall nämna några punkter som kommer vara viktiga och som också visar på PTS inriktning. Nyckeln till en god introduktion av tjänster på marknaden utan att konsumenten kommer i kläm är tydlig information från operatörerna. Operatörerna bör tydligt informera, menar vi, om vad den tjänst de säljer klarar så att konsumenterna verkligen vet vad de köper. Kan tjänster förmedla till exempel samtal till nödnummer 112? Kan dessa samtal positioneras? Kontrollerar operatören nätet eller förmedlar tjänster via internet? Tydlighet i konsumentinformation, det är förmodligen den enskilt viktigaste punkten i den här policyn. Det är ju också så att det finns en trappa av åtgärder man kan göra när man vill åtgärda en marknad eller så. Och den första lägsta trappsteget, det är information. Klarar vi det med information, ja då behöver vi inte gå upp i trappan som slutar med lagändring. Utan vi försöker och skulle vilja att vi klarar trappan på informationssteget. I enlighet med vad jag sa tidigare vill vi tillämpa vårt regulatoriska ramverk på ett sätt som gör att inträdesbarriären på marknaden är låg. Att marknaden är öppen för innovation och att konsumenternas intressen sätts i centrum. Vårt uppdrag på PTS är ju att sätta konsumenten i fokus och att främja konkurrensen på marknaden. Ibland går det väl hand i hand, ibland är det en delikat avvägning. Vi välkomnar också att tjänster kan se olika ut, förutsatt att konsumenten tydligt informeras om tjänstens innehåll, tjänstens möjligheter, men också om dess begränsningar. Vi vill också här foga in, eller där det är befogat, inkludera olika röstkommunikationstjänster i våra marknadsbedömningar. Några frågor som till exempel rör anmälningsplikten, nummer till delning, säkerhet, utreds nu på myndigheten. Då vägs konsumentintresset och de ramar vi arbetar utifrån mot konkurrensaspekterna, till exempel frågan om låga inträdeshinder. Vår övergripande inriktning är, precis som på EU-nivån, snarare att släppa fram och tillåta en utveckling än att begränsa den. Och det är en viktig policy. Vi vill inte reglera om vi inte måste, men vi vill vara tydliga med vilka regler och vilket ramverk som gäller. Håller man sig innanför det kan man göra som man vill, höll jag på att säga. Men det är tydligheten som är viktig för såväl konsumenten som för marknaden. Sammanfattningsvis så vill jag säga att den IP-baserade telefonin redan idag påverkar den svenska marknaden och de svenska konsumenterna. Potentialen är, som jag sa tidigare, den ser jag som enorm. Låt mig gå över på den säkra kommunikationen. I vårt uppdrag från regeringen så ingår att främja säker kommunikation. Flera faktorer måste samverka för att vi ska våga lita på och använda nätet för allt mer avancerade tjänster. Nätet ska vara fysiskt säkra och robusta. Det ska finnas skydd mot illasinnade aktörer som utnyttjar nätet genom att sprida skadlig kod eller genom att göra intrång. Dessutom måste användarna vara väl medvetna om säkerhet och också handla därefter. Låt mig nämna några saker som vi gör på PTS för att tillmötesgå det här uppdraget. Små och medelstora. Sedan i våras erbjuder vi en möjlighet att testa om hemdatorn är öppen för intrång. För över en kvarts miljon tester har genomförts sedan lanseringen. Jag utgår från att ni alla testade. Kanske ni ändå visste att ni hade en säker dator men ville pröva det här verktyget. Det är ytterst lätt. Det kan barn, det kan vuxna, det kan medelålders och åldringar göra på ett mycket lätt sätt. Man får ett svar, röd, grön eller gul. Röd, gör någonting. Grön, okej. Gul, håll ögat på det hela. Vi deltar också i den nationella kampanjen som startade i våras, Surfa lugnt. Den fortsätter ju nu på regional nivå på många platser i landet. Vi har deltagit i kampanjstarten, men vi deltar också i de olika starterna i flera orter. Och här vill vi fortsätta med att informera om internetsäkerhet och ta fram nya praktiska verktyg för internetanvändare. Vi tror att den här typen av verktyg har två syften. Det behöver inte vara så stora insatser, men det ena syftet är att man medvetandegör för den som är användare. Och det andra är att man får en indikation och då går vidare mot ett åtgärdspaket. Vad vi nu gör är att vi kommer att lansera ganska snart ett annat verktyg där användarna har möjlighet att testa olika typer av lösenord. Och få direkt feedback på om lösenorden är tillräckligt säkert. Man kan tycka själv att man är ganska fyndig med lösenorden, men det är nog så att väldigt många lösenord är inte så fyndiga som man tror. Och kombinerat med goda råd och tips om hur man skapar ett bättre lösenord, så tror jag också att vi kan höja medvetenheten och säkerheten ytterligare ett snäpp. Många internetanvändare oroar sig idag för de företeelser som florerar på nätet. Det är ju inte bara, det vet ni, virus och maskar som det då är frågan om, utan det är spionprogram, spam och rena bedrägeriförsök som nätfiske och phishing. Och det här är den första generationen. Det kommer en annan generation nummer två. Så att det här är någonting som vi hellre ska ligga i framkant istället för att springa efter när det någonting har hänt. Men just spionprogram och närliggande företeelser, det här är något som PTS tittar närmare på under, och vi har gjort det under året och vi gör det kontinuerligt och vi har det uppdraget. Och vi har också skrivit en rapport om problemet. Och där är det så att vi enligt lagen har en tillsynsskyldighet. Och då kan man säga, ja, det låter väl bra. Men med tanke på att det här är globala företeelser, så när vi konstaterar att här behövs en tillsyn i tillsynen, att här är någonting som inte är bra, så är det ju inte någonting som är nationellt. Hur får vi tag i den som orsakar det här som vi vill åtgärda när det ligger utanför för vår nations gränser? Det här är någonting som vi måste titta på eller försöka hitta andra sätt att komma åt det hela. Vi har väckt den här frågan i Bryssel och då kan jag säga det. Ja, vi kan ju tycka att vi är här i Sverige borde vara ännu mer i framkant. Men i det sammanhanget när vi har diskuterat det i Bryssel, så kan jag säga att det är många länder som har ett uppvaknande att göra. Medvetandegraden om vad som faktiskt är på gång och kommer, det är mycket olika i de här länderna. Vi kommer att fortsätta vara aktiva inom det här området och också försöka få ett effektivt samarbete. Vi vill vara med och påverka den europeiska lagstiftningen. Det kommer vi att vara. Vi har också påverkat lagstiftningen här på hemmaplan under året. Och som ett led att arbeta med att skapa en stabil infrastruktur för internet, så lämnade PTS i februari en rapport till regeringen. Strategi för säkra internets infrastruktur. Och den rapporten innehåller flera förslag till åtgärder. Och ett av de förslagen har klubbats igenom i riksdagen. Och det var ett förslag om en lagändring i lagen om elektronisk kommunikation. Det gick ovanligt fort att få till den lagändringen. Den medför att PTS kan ställa krav på kvalitet och driftsäkerhet för alla elektroniska kommunikationer. Den trädde i kraft i juli i år. Och det här är något som vi tycker är väldigt bra att vi har fått det till stånd. Som tidigare sagt så sätts dagens säkerhetsnivå av internet, på internet av kommersiella aktörer. Och staten har ju tidigare haft en ganska begränsad möjlighet till insyn och hittills inte haft någon möjlighet att följa upp de olika aktörernas säkerhetsnivåer och påverka dessa. Men PTS anser att det är viktigt för staten, särskilt med tanke på samhällsberoende av internet, att vi får för möjlighet att kunna påverka och följa upp kraven på de aktörer som tillhandahåller de funktioner som rör och är centrala för internets funktion. Och det är för att vi ska kunna komma fram en liten bit på väg, få det bra för konsumenterna. Och vi har ju tidigare haft möjlighet att ställa krav på god funktion och teknisk säkerhet på fast telefoni. Och den här lagändringen innebär nu att vi kan göra det på all telefoni. Och det är mycket bra. Det här är, som jag ser det, ett par exempel på vad vi gör för att värna säkerhet och stabilitet för framtidens internet. Internetsäkerheten är ett allt större verksamhetsområde för oss och vi prioriterar det arbetet mycket högt. Vi prioriterar mycket på PTS, mycket högt. Men det här är en mycket hög prioritering. Men vi är inte ensamma och det vill jag ju då understryka att samarbete kring internet, inte bara på internationell nivå utan på nationell nivå, det kommer att vara avgörande för det internets framtid. Vi samarbetar med många av er redan idag. Och det finns säkert många idéer om hur befintliga samarbeten kan utvecklas och nya etableras. Och vi lyssnar gärna på er. Vi vill ha en aktiv dialog med er. Det är viktigt för oss att vi får ha det. Och vi kan väl konstatera alla här att vi har ett gemensamt mål. Ett säkert, välfungerande internet och ett klimat som är öppet för de nya tjänster som växer fram. Det blir bra för våra konsumenter. Avslutningsvis vill jag gärna nämna någonting om den här skriften som jag har lagt upp och ner, men som faktiskt ser ut så här, som ni säkert har tagit del av. Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället. Jag tycker det är en mycket fyndig titel. Men i den här skriften, regeringsproposition, så pekas PTS ut som ansvarig för många områden. Ett exempel är den nya lagen om toppdomäner för Sverige på internet, där PTS föreslås få tillsynsansvaret. Det här är en spännande fråga för oss. Och jag ser en potential för PTS att ta ännu större ansvar för internetfrågorna. Vi har en stor vilja, vi har en stor beredskap, vi har en stor kompetens för det. Och vi vill fortsätta att verka för att internet just ska bli en möjliggörare och en utmanare. Tack! Och vi vill ju se att det blir en bra täckning för de tjänster som vi vill använda. Vad som kommer att ske är att vi vill att 3G-operatörerna bygger ut. Vi kommer också att se till att 450-operatören bygger sin sitt nät som ska och som var menat som ett ersättningsnät för det analoga NMT-nätet. Och det ska vara klart till 1 juli 2007. Och jag menar att det tar lång tid, det är beklagligt. Operatörerna borde vara skickligare på att ha bättre täckning. Men konsumenterna kommer så småningom att ha en bra tillgång att välja om man vill ha och ha tillgång till det digitala 450-nätet eller om man vill ha tillgång till 3G-nätet, och de får se jag som ett komplement till varandra.
Nästa talare är Johan Kjellberg från Skype.
på Skype. Han kommer alltså att berätta om erfarenheterna från en framgångsrik verksamhet och kommer naturligtvis att prata om Skype. Varsågod.
Sådär, nu har vi fått igång det här då. Jag ska prata lite om framförallt konsumentvänliga tjänster och prisvärda tjänster som nummer ett. Men jag tänkte börja med och framförallt en sån här bild, och det är the company that brings you no bills. Det är ju en otroligt krig där ute om att leverera billiga tjänster. Men vad händer då på marknaden när det kommer aktörer som oss som faktiskt levererar en tjänst som är gratis? Och framförallt, som vi brukar säga, det är dags att vi slutar betala telefonsamtal. Det finns möjligheter att ringa gratis. Det går att använda dem. Men varför händer det här nu? Och håller det på att hända? Är det här en tjänst som folk använder eller är det bara en marginalprodukt? Ja, jag kan visa den här bilden egentligen som säger att det håller på att hända. Vi har en otrolig tillväxt idag på vår tjänst. Vi har 195 000 nya registreringar worldwide per dag på Skype. Vi har 64 miljoner registrerade användare i världen. Vi har 2,2 miljoner registrerade användare i Norden enbart. Och i den här takten, men också att vi ser konkurrenter i form av Google, Yahoo som ger sig in på den här marknaden, gör att det håller på att hända. Det händer nu. Men varför nu? Jo, framförallt så tror jag att det är två saker som är viktiga. Framförallt så är det infrastrukturen. Vi ser idag att det finns massiv bredband. Det finns över 100 miljoner datorer som är uppkopplade mot nätet. Framförallt så är hårdvaran mycket starkare idag. Jag menar, du har datorer idag som klarar av att driva de här processorerna och driva de här kommunikationsprotokollen. Och framförallt så har vi ett alternativ kommunikationssätt. Du har 3G som du kan tala vid, du har VLAN, du har WiMAX, du har kabel, du har ADSL och så vidare. Det finns en otrolig konkurrens att få billig bredband idag som vi ser ut i världen, vilket har skapat den här förutsättningen att kunna ringa. Nummer två är också att vi ser att telefoni håller på att bli en applikation. Det behöver ingen nätverk på samma sätt att göra det här. Det behövs internet. Och sen behöver en mjukvara, i vårt fall använder vi peer-to-peer, som gör att du kan sträcka ut och nå användare överallt i världen. Och framförallt så har du också ett nätverk. Det här fungerar på internet. Internet finns i hela världen. Det är enkelt att koppla upp sig i Australien precis som det är i Sverige. Och nummer två, vi har en helt annan utvecklingsgrad. Vi utvecklar en programvara, inte switchar hårdvara. Vi kan byta det här och det går ganska fort. Och turnover around timen är mycket snabbare. Men det är också en sak som är jätteviktig, och det är användaren. Det är användaren som bestämmer vilka tjänster man använder. Och det här tar ett tag innan man drar igång det här. Och vem skulle vilja använda datorn för att ringa från? Jag menar, ja, det är väl tveksamt. Men vem kunde tro för 5 eller 10 år sedan att vi skulle använda datorn för musiknedladdning, vi skulle använda som vårt eget fotoalbum, vi skulle titta på filmer, vi skulle spela in filmer. Datorn idag håller på att bli mediecentralen i hemmet, det som man alltid är uppkopplad mot. Och då är telefoni en väldigt naturlig del. Och tittar man då på användarna, många användare, tittar då på de användare som finns i Sverige, de som sitter framför Lunarstorm. Men för dem är det helt naturligt att man har Skype, man har MSN, man har en mobiltelefon, man har en fast telefon, man har en chattforum. Man jobbar på ett helt annat sätt när det gäller kommunikationen idag. Och det är helt naturligt att man har olika grupperingar för olika applikationer. Och där ser man Skype som bara en ytterligare möjlighet att göra det jag vill göra, prata eller chatta. Och den finns alltid tillgängligt. Men varför blev det Skype? Vad gjorde att vi lyckades? Jo, framförallt tror jag att det var mycket out of the box technology. Jag menar, de som startade Skype hade byggt tidigare bolag inom Kasa som handlade om fildelning. Det handlade egentligen om att bygga en programvara. Inte sätta sig ner och titta på switchar och så vidare hur man gör det här. Man tittade på ett helt annat sätt och sa, vi kan vi möjliggöra det här? Och framförallt, vi byggde en programvara som var billig och som man kunde kommunicera tillsammans, och vi distribuerade den gratis via internet. Det behövde inte vara komplicerat. Och sen har vi fokuserat, utefter det har vi fokuserat på 3 saker som är vägledande för oss i bolaget. Nummer 1, always delight our users. Det här är vårt motto. Det här är viktigaste för oss. Om inte vi gör det här så kommer inte kunderna använda vår tjänst. Om vi inte gör det så kommer vi inte få den spridningen som vi har. Det är jätteenkelt. Vill inte kunden ha reklam, ja, då ska inte kunden ha reklam. Vill inte kunden ha e-mail, så skickar vi inga e-mail. Vill kunden ringa gratis, ja, då får kunden ringa gratis så länge det inte kostar oss skjortan. Och det här har gjort att folk rekommenderar tjänsten till sina kompisar och säger, prova det här, det funkar jättebra. Det här gör att vi får den här otroliga tillväxttakten som ni kan se. Och det är ju också det som andra telekombolag kanske suktar efter. Det här som man pratar om acquisition cost. Vi har ingen acquisition cost idag. För det bara växer. För att vi levererar en tjänst som konsumenten vill ha. Och jag tror det är det viktigaste. Och det är viktigaste ledstjärnan för oss. Always delight our users. Sedan så är det simple made easy. Det här är också, det är viktigt att det är enkelt. Jag menar, jag brukar säga det, min mamma bor i Singapore. När hon ska kunna ladda ner den här programvaran och den ska funka med en gång, gör den inte det, då är det ju fel på oss som användare. Hon är totalt ointresserad av brandväggar. Hon har ingen aning om vilket kabelmodemoperatör hon har eller vilken hårdvara. Hon vill bara kunna ladda ner och ringa och prata med sina barnbarn. Och det är det vi brukar ha som test och exempel när vi gör de här tjänsterna. Det är momtest. Om inte min mamma klarar det, inte, om inte svärfar klarar det här, ja, då är det fel på, det är inte fel på dem, det är fel på vår produkt. Och det är det vi försöker jobba med. Och det är som när min son som är 6 år kommer springa där, pappa, morfar ringer. Tänker, hur fan ska vi veta att han är morfar ringer? Ja, men det är ju självklart, på Skype, då ser du ju bilden. Så det är jätteenkelt, jag menar. Så det, vi försöker alltid tänka på enkelhet. Och sedan, it's not the big that beat the small, it's the fast that beat the slow. Ja, vad menar vi med det här? Det är kanske enkelt att säga, men för oss är det jätteviktigt att vi hela tiden vågar göra nya saker som är bra för konsumenten. Vi vågar lansera betatjänster på telekomprodukter. Hur många teleoperatörer idag, de gamla klassiska telefonisidan, levererar en betaprodukt? Ja, inte så många som jag känner till. Men vi vågar göra det här. Och varför vågar vi göra det här? Jo, för att vi ser att kunderna är intresserade av våra tjänster. Vi vill gärna prova det med kunderna som använder bas. Och att det här skapar otrolig input. Och det ger oss en snabbhet eftersom det är mjukvara. Ja, vad blev det här då? Jo, det här är ju produkten lite kort sammanfattat då. Men vad kan du göra? Du kan ringa gratis. Du kan, den öppnas med en internetbrowser överallt. Vi har idag superior sound quality. Och framförallt har vi inte bara det. Vi har konferenssamtal, vi har instant messaging, vi har call forwarding. Massvis med produkter eller funktioner som kunderna har efterfrågat. Och vi finns i 27 länder. Och framförallt, den kommer igenom de många firewalls. Ja, vad... Och hur växer vi? Ja, och var är vi på väg? Tillväxten hittills har varit på PC. Men alla vet ju att det finns betydligt fler mobiltelefoner än vad det finns datorer. Vi vet också att det finns betydligt fler vanliga telefoner än det finns datorer. Även om jag kanske inte kan leva utan min dator, så vet vi att det är många som inte tycker att det är särskilt roligt att liksom alltid ringa med datorn, utan man vill ringa på det sättet som kunden tycker är mest intressant. Så vi är på väg bort från PC:n som en del. Vi kommer att ha Skype för Symbian framöver, så att du kan ringa via en mobiltelefon idag med dagens 3G-nät där det då är utbyggt. Fungerar väldigt, väldigt bra. Vi har sladdlösa telefoner. Idag har vi massvis med leverantörer. Doro, Topcom, D-Linksys, ja, you name it. Claes Olsson som bygger egna telefoner som de säljer, där man då kan plugga in och ha som en vanlig däcktelefon till Skype. Och vi jobbar än hårdare på att också ha embedded device, det vill säga att man kan ha en telefon med Skype inbyggt på, som, så att du inte behöver en dator överhuvudtaget, utan den driver, har tillräckligt med kraft för att driva applikationen eller. Så det är väl egentligen det. Vilka tjänster har vi då? Jo, framförallt så har vi Skype In, en ny produkt som folk har efterfrågat. Det är en, du kan egentligen få ditt telefonnummer, ett riktigt telefonnummer till din dator, vilket gör att du kan flytta runt var du vill i världen, men folk ringer dig på ditt 08-nummer. Otroligt användbart. Vi ser en jättestor efterfrågan på det här. Vi har också voicemail. Vi ser också att till skillnad från de traditionella telebolagen så använder man voicemail på ett helt annat sätt. För du ser ju om kunden är online eller inte. Så att du, vill du lämna ett meddelande så gör du det, annars ringer du inte. Så man använder det på ett helt annat sätt än vad man traditionellt använder voicemail. Vi kommer även att jobba med andra saker framöver. Och vi kommer lansera Skype for videos. Och vi kommer även lansera Skype för företag, som gör det enkelt att distribuera ut produkten till många användare. Det vi är väldigt stolta över också som en viktig del i det här, det är vårt ekosystem. Idag har vi ett öppet API som gör att du kan bygga dina egna applikationer på det här. Det här har gjort att vi har massvis med folk som tycker att och älskar vår produkt och bygger grejer runt omkring det här. Och vi har skapat ett helt ekosystem kring vår produkt. Och där man då använder, man rekommenderar varandra för att använda det här. Och så här ser det egentligen ut. Det är bara att gå in på sidan och titta. Det finns över 5000 olika tjänster som är byggda för Skype. Där finns allt från CRM-applikationer, till roliga saker, till olika toolbars. Det finns, det är bara fantasin som sätter stopp för vad programmerare ute i världen klarar av att göra. Men vi är väldigt stolta och väldigt glada över det här, för det här främjar framförallt användandet ännu mer. Men vad är vi på väg och vad skapar det här för implikationer? Framförallt för Post- och telestyrelsen så blir det alltid vissa svårigheter när nya sådana här tjänster dyker upp. Men jag tycker vi har kommit en bra bit på väg. Men framförallt kan man säga, och jag säger i alla fall, att paradigmskiftet är här. Vi har löst ett gammalt problem på ett helt nytt och bättre sätt. Det här är game changing. Jag menar, vem kunde tro att man skulle kunna ringa gratis till vem som helst i världen så länge man hade en dator i internetuppkoppling, och på det här enkla sättet. Det här skapar mycket, mycket huvudbry för de traditionella teleoperatörerna. Och framförallt så har vi minskat kostnaden för slutanvändaren. Jag menar, det är gratis att ringa om du har de här möjligheterna. Och jag menar, det skapar otroligt stor efterfrågan och glädje hos många där ute som faktiskt kan ringa på ett helt annat sätt och öka sin kommunikation med sina släktingar, pojkvänner, flickvänner och så vidare. Och framförallt, jag menar, antingen kan man försöka slåss mot det här och försöka döda det här, men jag tror så många teleoperatörer, och vi ser det också i Tyskland, iPlus till exempel, där vi släpper ett samarbete, att det är lika bra att försöka samarbeta med oss kring det här och leverera någonting som är jättepositivt till slutkonsumenten. Och framförallt så är det ju inte bara en svensk marknad eller en nordisk marknad, utan det är en världsmarknad, och det är det som har gjort att vi har växt så snabbt, att du kan verkligen ringa överallt i världen. Och det är idag kanske inte en fördel att vara jättestor, att sitta på den infrastrukturen som man har. För med den här tekniken, det här paradigmskiftet, så är det en fördel att komma med en lätt ryggsäck och komma från ett utvecklingsperspektiv och komma med en mjukvaruutveckling, snarare än att börja dra kabel och sätta upp switchar. För det är inte det handlar om för oss som levererar en applikation till slutanvändaren. Så tittar man då lite, vad har hänt? Om vi tittar 95, ja, då kommersialiserades internet ganska fort. Och man kom ut med de första Connect to Internet och Swipnet och så vidare. Man började redan då med internettelefoni. Det tog nästan 10 år innan vi verkligen kom till den fasen som vi är idag, att vi har kommit fram till en programvara som verkligen har fått den här globala spridningen så här fort. Och det är mycket av de grejerna som jag har pratat om och så vidare, men en sak är att det kommer att hända. Tittar vi då framåt, 2015, det är om 10 år, det är ju ganska lång tid. Det är svårt att säga, jag vill inte stå här och säga vad som kan hända, men jag tror framförallt väldigt, väldigt mycket på konsumenternas makt och konsumenternas möjlighet att skapa sina egna nätverk. Om det nu är telefoni och det är mjukvara, hur kommer det se ut framöver? Kommer varje dator även vara en router och en basstation framöver som kommer skicka ut egna signaler, man bygger egna nät? Det här tror jag är en väldigt, väldigt spännande framtid. Jag tror vi kommer se väldigt mycket. Vi ser idag mycket forum och även här om den här företeelsen på väg. Det kanske kommer ta några år innan det här blir normalt för den gemene mannen. Men jag tror att det är en väldigt, väldigt spännande framtid vi är på väg in. Just i den här brytningen när vi går från en teknikdrivet till ett konsumentdrivet, applikationsdrivet programvara. Ja, det var egentligen allt för mig.
Med några frågor, Niklas. Förlåt, Jonas.
Några frågor till Jonas på denna fantastiska applikation Skype. Varsågoda.
Ni frågar, vad tjänar vi pengar på? Jag brukar säga att det är internet. Behöver man tjäna pengar? Men då skrattar alla mina analytiker kompisar och blir lite lätt förtvivlade. Men vi tjänar pengar idag framförallt på de extra tjänsterna som finns. Vi har Skype Out, som gör att du har möjlighet att ringa till det fasta telenätet, och det måste man betala för. Vi har en interconnect gentemot dem, så där tjänar vi lite marginal. Vi har också personalized Skype, som gör att du kan ladda ner ringsignaler och allting runt omkring din egen applikation. Där jobbar vi med massa contentleverantörer, och då tjänar vi pengar på det också. Vi jobbar också väldigt mycket med hårdvaruleverantörer, där man kan certifiera sin produkt idag och bli Skype certified, och då säljer och har vi en liten royalty på det.
Frågan var, om inte infrastrukturen fanns, hur skulle de då tjäna pengar?
Ja, jag vet inte hur jag ska svara. Jag tror att man ska komma ihåg att det här är en applikation. Jag tror inte man ska se det här mer främmande och skrämmande än det är att ladda ner en hemsida. det är ungefär, det är bara att tiderna förändras. Det kommer finnas plats för alla i den här förändringen. Det är bara att jag tror att det här har varit en prissättningsmekanism som man har använt från telebolagen under kanske en längre tid. Och jag tror att man, alla kommer nog få titta och se över det här. Sen exakt hur det kommer påverka, det kan inte jag svara på. Vi är bara glada att kunna leverera en tjänst som massorna gillar.
Vi tar en fråga till och sen måste jag släppa in Staffan för några praktiska ämnen. Vi hade dig först.
Också, så man ska komma ihåg att det här är ju ett, det är en applikation som du kan ladda ner. Du kan använda den. I många fall så fungerar den nästan bättre än vanlig telefoni. Men självklart, har du inget internet så kan du inte använda det här. Och det är ju många fall som det kan fela på det här. Det är ju många grejer som ska samverka. Därför säger vi att det är ingenting, vi garanterar aldrig någonting. Det här är inte en fixed line replacement, utan det här är en applikation som du kan ringa och den fungerar nästan alltid, men vi sätter inga, det finns ingen kvalitetsstämpel. Vill du ha garanterad funktionell telefoni, då kan man köpa det på massa ställen ute på stan. Så att jag tror att det är återigen till användare som måste själv definiera vilka krav man själv har på produkten.
Okej, tack för det.